Ska vi göra så innan vi läser Guds ord? Kan inte du vända dig till någon och säga hej och sen förmedla? Säg så här: Jesus, han ger trygghet. Jesus ger trygghet. Amen. Halleluja. Jesus ger trygghet där uppe på läktaren. Kan ni känna det? Amen. Vi får förmedla hopp i de här tiderna. Och nu kommer vi till Guds ord. Och det finns mycket hopp i den här boken. Så du som har en bibel eller något annat att läsa ur, så är det i Apostlärningarna kapitel 16 och vers 4 som jag tänkte läsa. Och några verser fram. När de reste genom städerna överlämnade de besluten som apostlarna och de äldste i Jerusalem hade fastställt. Och församlingarna stärktes i tron och växte i antal för varje dag. Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien. Eftersom de blev hindrade av den helige ande från att förkunna ordet i Asien. När de nådde Mysien försökte de ta sig till Bitynien. Men det tillät inte Jesu ande. Då reste de genom Mysien ner till Troas. Och på natten så såg Paulus en syn där en makedonier stod och vädjade till honom: kom över till Makedonien och hjälp oss. Där han sett denna syn försökte vi genast ta oss vidare till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet för dem. Vi ber kort tillsammans. Tack himmelske far för den här stunden, den här förmiddagen som vi får inför ditt ansikte. Och tack far för ditt ord som du har gett oss, som är levande och verksamt. Nu ber jag heligande att du skulle tala till oss i våra liv, rakt in i våra hjärtan, och förvandla oss. Låt ditt ord förnya oss och låt oss få se ditt ansikte, Jesus, och höra din röst den här stunden. I Jesu namn. Amen. Amen. Jag tänkte börja med att ställa en liten fråga till dig som har kommit hit idag. Vad har du för förebilder i ditt liv? Har du kanske någon förebild som du har haft genom livet som har betytt mycket för dig? Ofta är det så att vi känner, ja, men den där personen, det där är en riktig förebild på olika plan. Eller så kanske vi har någon inom fotboll, någon inom golf och någon inom det här. Men ibland så är det att det bränner till lite grann. Ja, men den där, hon var viktig för mig, eller han. En riktig förebild som man liksom kan ta rygg på lite sådär. Och jag ser i Bibeln, så ser jag att Gud har gett oss framförallt Jesus Kristus, den stora förebilden. Vi ska bli lika Jesus. Men sen fanns det en man som sa så här: följ mig som jag följer Jesus. Är någon som vet vad han heter? Paulus. Rätt, Göran. 10 poäng där till Göran. Paulus. Han sa: följ mig som jag följer Jesus. Paulus är en förebild för alla troende i alla tider. Och vi vill den här månaden ibland i vår undervisning i förkunnelse belysa lite. Hur gjorde Paulus i sitt liv? Hur gjorde han när han lärjungatränade? När han följde Jesus? När han bad? Hur gjorde Paulus? Och hur kan vi följa honom som den stora förebilden och exemplet som han är för troende i alla tider? Och jag skulle bara börja med att säga att jag tror Herren är här idag. Mitt ibland oss. Och det är många gånger man ibland upplever det när man möts så här. Men jag tror att Jesus är här idag för att röra vid dig som är här. Och jag tror att han vill möta dig som är här idag. Mitt i din situation så tror jag att Jesus är densamme. och att han vill möta dig mitt i det du står i. För att Jesus, han är den som botar sjuka än idag. Han är den som befriar människor från bundenhet än idag. Jesus är densamme och han är densamme idag när vi möts här i baptistkyrkan. Så jag bara skulle vilja säga de orden till dig, du som är här idag och kanske har en börda i ditt liv. Jesus är här idag. Han vill möta dig. Han vill välsigna dig. Han vill röra vid dig. Han vill förvandla dig. Och han kan göra det. Och han vill det. Så kom en öppenhet till Jesus idag. Resten av det här mötet. I alla fall Paulus, om vi backar till honom. Vi kommer in i det här sammanhanget som vi läste. Så möter vi Paulus när han är tillsammans med Timoteus bland annat. Och de kom till Derbe och Lystra, ett par städer där de reste. Och de var ute med, de kom med ett brev från församlingen i Jerusalem. Och det här var på Paulus andra missionsresa. Han gjorde också en tredje missionsresa som vi kan läsa om. Och en del säger att förmodligen gjorde han en fjärde med. Och han längtade ju komma till Spanien. Någon som har varit i Spanien? Jonas har varit i Spanien. Det är några här som känner. Han längtade att komma till Spanien. Men i alla fall, det här var på hans andra resa. Av hans tre resor vi läser om. Och sen står det att han kom. De tog vägen genom Frygien och Galatien. Nu är vi liksom i det här Turkiet. Det är mest där. Det är väldigt mycket som händer runt Turkiet och Grekland. Och då står det att de försökte ta sig till Asien. Men då kommer en helig ande. Nej, de blev hindrade. Och sen då försökte de. De nådde Mysien. Är det någon som har varit i Mysien? Och mysigt. Det här vi inte ska stanna som troende i Mysien. De försökte ta sig till Betynien. Och det tillät inte Jesu ande. Det här är ganska märkligt tycker jag egentligen. Vad är det? Är Paulus, är han helt ute och cyklar eller? Är han liksom, han gör ju saker som den heliga ande inte vill. Är han ett föredöme för oss i det här? Men man ser hur Paulus hela tiden tog ett steg. Eller hur? Jaha, nu testar jag. Det var inte att han satt där på en stol i Mysien och nu ska vi se om Gud säger något. Nej, han sa inget idag heller. Så då stannar vi här i Mysien. Nej, utan han tog steg så här. Hopp, nu går vi hit. Nu ska vi se vem vi ska förkunna för här. Han satt inte ner och väntade. Vilket föredöme han är i att han går. Gud fick stoppa honom. Hur många av oss har blivit stoppade av den heliga ande den senaste veckan? Inte jag. Har du blivit stoppad av den heliga ande, då är du på rätt spår. För då är du med i Paulus lag. Då är du aktiv. Då gör du saker. Jag tror ni förstår vad jag försöker säga. Paulus, han var hela tiden på väg och tog steg i tro. Och han var inte rädd för att göra fel. Han visste att Gud är med mig. Han är till och med mig så mycket att han kan, hörru Paulus, inte dit. Han var liksom puffade på Paulus. Sluta nu, inte Asien. Det är någon annan jag ska skicka dit. Gå dit istället. Nej, inte hit. Inte Betynien, utan jag tror att vi kan ta efter Paulus i det här. Han var grymt aktiv. Han var extremt aktiv. Han tog steg i tro och Gud använde honom i det. Han till och med tog steg, verkade som han bara liksom uppfattade som att det här är nog Guds vilja. Ja, men de är Asien, de har inte fått höra evangeliet. Vi går dit! Och sen så, whoop, boom! Nej, okej. Okay. Tänk om vi ska våga tänka lite att göra det misstag är kanske inte det som är det värsta. Det finns ett uttryck som jag har haft med mig. Jag har gjort mycket misstag i mitt liv. Den som inte gör några misstag, han gör oftast ingenting alls. Så jag tror att vi kan följa Paulus här. Våga göra misstag och säga, oj, förlåt. Det blev fel. Men jag går hit istället då. Vi får vara ödmjuka och säga okej, okay, ja, men då justerar jag mig. Då går jag dit istället. Paulus var aktiv. Han tog steg i tro. Han betjänade. Han följde den helige andes ledning. Paulus, han hade väldigt många medarbetare. Man räknar ungefär 100 personer som han liksom kopplade med på olika sätt. Och vi har ju otroligt många härliga namn. Priska, Aquilla, de hade samma extra knäck som Paulus. De var tältmakare, fixade med, sydde tält och trocklade. Vi har en rad olika människor, Barnabas och Markus, Silas, Timoteus, Titus, Lukas, Aquilla, som jag nämnde, Epafras, Febe. Vi har mängder med kvinnor och män som Paulus kopplade ihop med. Några av dem kopplade han ihop med under en längre tid och några bara under en kortare tid. Man ser ungefär 41 kollegor har man räknat till honom som han liksom verkligen kopplade med. Och här tror jag är nyckeln som Paulus verkligen är ett föredöme för oss. Att han hela tiden kopplade ihop med andra. Han gjorde inte jobbet själv. Och när han var ute så var det oftast 2-3 personer som var med på resor. Och gjorde de här små teamresorna. Ni vet Paulus och Barnabas och Paulus och Silas när de satt och sjöng lovsång i fängelset. De behövde inte sitta där och deppa tillsammans ensam. Utan han hade Silas med sig. Och de började sjunga lovsång. Jag tror vi behöver tillsammans, vara tillsammans. Vi kan be, så vi kan lovsjunga. Och där följa Paulus exempel. Han kopplade ihop i team. Och det var lite av hans missionsmetod. Det var att koppla ihop med människor. Och därigenom betjäna. Sen hade Paulus en sak som är föredömlig som jag ser det. Och vi ser i vers 5 i det vi läste. Det står att församlingarna stärktes i tron och växte i antal för varje dag. Kan vi säga att växte i antal för varje dag tillsammans? Ska vi testa det? Växte i antal för varje dag. Oj, det låter lite jobbigt nästan. Hur ska vi ta hand om alla? Vi har ju sagt att vi vill växa. Vi ska se om vi har några bilder. Vi vill växa. Det är en av de här bitarna som vi har slagit fast i församlingsledningen. Vi vill växa. Och nu verkar det som att det kommer många på en gång här. Farligt att be och säga såna här saker att vi vill växa. Men det är en otrolig nåd att vi ska få ta hand om de här 14 till att börja med. Människor som är, ja, man kan inte sätta sig in i den här situationen. De har inte ens, vi hörde precis här innan vi förberedde nattvården, de har inte ens en hårborste eller tandborste. Alltså det här, de kommer bara som de är. Ja, det är obeskrivligt det som händer. Men nu har vi fått möjlighet att se, vi har fått möjlighet att växa på ett väldigt annorlunda sätt här i församlingen. Och jag tror att det sitter ihop, bär vi på en längtan efter att växa. Och Paulus han hade det här, som jag läste, att församlingarna stärktes i tron och växte i antal. Så om vi stärks i tron, då kommer vi också växa i antal. Om vi stärks i tron. Och det gör vi genom gemenskapen, genom nattvaren, genom förkunnelsen. Och det här, då får vi växa i tron och genom bönen. Paulus skriver i Efesierbrevet 4 och 11. Han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. För att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst. För att utrusta de heliga för att fullgöra sin tjänst. Att bygga upp Kristi kropp. Ska vi säga det? Bygga upp Kristi kropp. Bygga upp Kristi kropp. Amen. tills vi alla når fram till enheten i tron och kunskapen om Guds son som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Jag läste från Efesierbrevet 4:11-13. Här ser man Paulus hur han talar om tjänstegåvorna. Alltså folk som står och egentligen med den här boken i sin hand och liksom försöker att få oss alla att bygga upp Kristi kropp för att vi ska fullgöra våran tjänst allihopa. Så en lärare, en pastor, en predikant eller en apostel, evangelist har ju inget egen syfte annat än att vi ska få övriga att göra sin tjänst så att vi bygger upp och ser hur Kristi kropp växer tillsammans på det här sättet. Och han såg det här Paulus, han hade församlingen för sina ögon. Det verkar som att det enda som snurrar i hans skalle. Han hade inte tid med golf. Jag har aldrig spelat golf för övrigt. Jag har testat någon sån här slag. Men jag har aldrig fått till golf. Jag tänker så här, jag skulle inte ha tålamod med golf. Men om det är någon som vill visa mig hur man gör någon gång så. Han hade inte tid med golf. Inte ens med minigolf, Paulus. För församlingen låg på hans sinne liksom hela tiden. Dag och natt verkade det som. Han var så helhjärtat passionerad för församlingen, Paulus. Han bad för dem. Han bad dem i sina böner. Han liksom grät och han längtade efter att få träffa dem. När man ser det, framförallt i apostlärning och i breven, så ser man hur han bara liksom... Och hur jag längtar efter att få möta er igen. Han hade församlingen så som sitt liksom. Det var det handlade om. Han ville bygga upp Kristi kropp som vi läste i Efesierbrevet 4. Han är ett stort föredöme för oss att helhjärtat gå in i församlingslivet. Sätta axlar till axlar med varandra. Att be och ropa till Gud. Att tjäna, betjäna. Att hjälpa till. Hade Paulus kommit in här och han sagt: behövs det någon hjälp i söndagsskolan idag? Han hade stått där och bara: vad är de? Vad är barnen? Där är Paulus. Han bara liksom församlingen, församlingen, församlingen. Och hans iver, hans passion för församlingen, det smittar. När man ser hur han är. Så han är ett föredöme. På julafton så sitter vi och lyssnar till Mowgli som sjunger: jag vill bli som du, jag vill vara som du, jag vill gå som du, se ut som du, du. Det vill jag nu. Jesus, vi ska bli som Jesus. Men jag tror, se på Paulus, hjälper oss att bli som Jesus. Han var alltid i rörelse. Och hans frimodighet. Jag tänkte vi skulle hitta en till av de här. Frimodig tro på Jesus. Vi vill växa och vi har tre egentligen DNA-deviser. En handlar om frimodig tro på Jesus. Vi ska se om den, Emil, om du hittar den där. Frimodig tro på Jesus. Paulus säger: jag skäms inte för evangeliet. Det är Guds kraft som frälser var och en som tror. Frimodig tro på Jesus. Han hade det här. Jag tror att det behövs några bitar för att få se hur församlingen verkligen blir stark. Och jag tror att om man betonar bara en. Nu har vi de här tre. Vi ska se om vi hittar dem. Frimodig tro på Jesus. Om man bara betonar det. Endast. Det enda du måste göra är att vittna på torget varje dag. Du får inte göra någonting annat i princip. Om du bara lyfter fram det här som det enda DNA vi har i vår församling, då tror jag att det kan bli lite skevt. Låt säga att vi har en pall med tre ben. Om det ena benet är så långt så att de andra två benen som pallen ska vila på, då blir pallen sneva och då är det svårt att sitta på den. Men frimodig tro på Jesus, det hade Paulus som föredöme. Jag tänkte vi skulle ta nästa där, om vi hittar den där. Omtanke. Det vi har fått se hända nu i vår församling, det är att det här verkligen har förkroppsligat på ett otroligt sätt. Så många som jag har pratat med som har sagt att jag är beredd att öppna mitt hem för ukrainska flyktingar. Och då tänker jag så här. Wow, det här benet i den här pallen med tre ben. Omtanke, kärleksfull gemenskap. Tänk om det här inte skulle finnas i vår församling. Nu finns det och det finns väldigt otroligt mycket. Det var en av de bitarna som när vi mötte Linnea och jag och familjen kom hit. Så såg vi ju det här och kände det här. Vilken omsorg, vilken omtanke som finns. Vilken värme som den här församlingen präglas av. Tänk om det här inte finns i församlingen. Skulle det då kunna vara en levande församling som växer? Jag tror inte det. Vi har en till sak som jag har stolpat ner i församlingsledningen. Det första var frimodiga tron på Jesus. Det andra omtanken. Det tredje, brinnande uthållig bön. Fantastiskt, Emil. Tänk om bönen, lovsången och bönen inför Guds tron. Tänk om det inte finns i våran församling. Hur ska vi då kunna vara en levande församling? Är det möjligt att vara det? Nej, jag tror inte det. Jag tror att de här tre sakerna behövs. Men tänk om vi bara sitter och ber och lovsjunger Gud och har det jättebra. Då blir det nog mysigen till slut, tror jag. Vi behöver tre ben, åtminstone. Det kanske finns fler ben sen vi kan koppla på. Vem vet, då blir det superstabilt. Vi behöver bönen också. Vi ser det här i, tror jag, när vi läser hur Paulus var med och grundlade församlingar. Så ser vi bönen och gemenskapen. Och den här frimodiga evangelisationen. Att ta evangeliet vidare till andra människor. Vi ser det hela tiden. Eller hur? Jag ska inte hålla på mycket mer. Jag tror att den här längtan som finns i vår församling. Att vi vill växa. Vi ser hur den verkligen fanns hos Paulus. Och vi ser hur det hände. Hur församlingarna stärktes i tron och växte i antal. Som vi läste. De stärktes i tron och de växte i antal. Och utmaningen som är till oss i det här. Vad blir det? Jag tror utmaningen landar lite i det är vad vi gör. Vad vi tar för steg själva i det här. Det är hur vi visar omtanke i kärlek till andra. Hur vi prioriterar. Ja, men, kanske vi ska mötas idag och be tillsammans. Jag förstår att ni behöver förbön i er familj eller hemma hos dig. Eller att komma och prioritera bönen. Och hur vi kan ta steg tillsammans och vittna om Jesus och dela Jesus med andra. Jag tror att det här landar i, inte att vi väntar på andra, utan att men vad kan jag göra? Vad kan jag göra? Och de här små stegen. Tänk inte att du ska bli som Paulus och Petrus och rädda världen och bli förvandlad så här. Utan tänk på de små stegen. Tänk på de små stegen. Men jag vill ta små steg här. Jag vill börja. Och jag tror när vi gör det. Det är de små detaljerna som gör den enormt stora skillnaden. Jag tror det. Där får vi börja. Vi ska fira nattvard och så tillsammans. Möjligheten finns för dig här idag att komma fram till förbön. Och få ta emot förbön för ditt behov. Missa inte den möjligheten. Det är en möjlighet. Missa inte. Ta chansen. Ta möjligheten när det finns, vänner, att få förbön. Jag tror vi gör så här. Att vi kommer bara inför Guds ansikte en liten stund. Vi ska se om Jonas kanske vill komma och spela lite och ta någon lovsång tillsammans med oss. Så är vi bara inför Guds ansikte en liten stund. Och jag tänker så här. Den helige ande är här. Och det är många som har fått gåvor här. Alla har fått gåvor av den helige ande. Kanske det är så att Gud talar till dig. När vi är inför hans ansikte. Var inte rädd för att dela det. Om det så bara är något litet. som Gud berättar för dig. Det finns en stor ömjukhet och öppenhet här. För när Gud talar så vill vi lyssna. Paulus som vi läste om, han såg en syn där en makedonier stod och ropade: kom över till Makedonien och hjälp oss. Kanske Gud talar till dig just nu. Kanske ger han dig en inre bild, ett tilltal, en syn som Paulus. Men nu tar vi rygg på Paulus allihopa här. Jesus talar, så när han talar, när den helige ande talar till dig, så var inte rädd för att dela det. Så är vi bara lite inför Guds ansikte.